Det här är P3 Nyheter dokumentär.
A major empire beginning to fall apart.
Vladimir Vladimirovich Putin!
Han är inte i underläge och det är det som jag gillar med honom.
I snart 2 decennier har han kontrollerat världens största land. Och för 4:e gången svärs han 2018 in som president för att styra Ryssland i 6 år till.
Are you truly incapable of shame? Is there literally nothing that can shame you?
Men hur blev Vladimir Putin världens kanske mäktigaste man? Och hur har han lyckats behålla makten?
Bekräftar bara bilden av Putins välde som ett skräckvälde.
Du lyssnar på P3 Nyheter dokumentär om Putin och makten. Av Carl-Johan Ulvenäs och mig, Caroline Kernan.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Friheten vann över taggtråden. Det skrivs europeisk historia just nu sedan gränserna mellan Öst- och Västtyskland nu öppnats igen.
Berlinmuren ska rivas på 18 platser, meddelas ikväll.
Det är nyårsafton 1989. Från en lyftkran vid den nyss fallna Berlinmuren sjunger David Hasselhoff in världen i en ny era i världspolitiken.
När muren mellan Öst- och Västtyskland faller öppnas Sovjetunionen mot väst. Det blåser nya vindar, men det saknas både mat och fungerande politik.
What we have to bear in mind is that we're seeing a process of imperial decay, a major empire beginning to fall apart.
En 40-årig Vladimir Putin återvänder till Sankt Petersburg med sin fru och 2 döttrar. Han har i 15 år jobbat som spion i den sovjetiska underrättelsetjänsten KGB. De senaste åren i Dresden i Östtyskland. Rysslands experten Gudrun Persson berättar i morgonpasset.
Han kom hem då till Leningrad 1990 och då var det ju stora saker på gång i Sovjetunionen och upplösningen var på gång.
Сегодня ровно 20 лет первый Макдональдс, флагман капитализма. Но ведь это не мавзолей, а фастфуд.
Today we're opening the first McDonald's in Moscow.
Putin tycker att Sovjets sönderfall är den största geopolitiska tragedin som har hänt under hela 1900-talet.
Efter Sovjetunionens fall måste den ryska ekonomin göras om. Men att omvandla det gamla systemet blir ett helvete och går inte som Ryssland hade tänkt sig. Sveriges Radios Sten Sjöström.
En allmän uppslutning bakom idén om marknadsekonomi. Samtidigt tror jag att det är väldigt få människor som har någon riktigt klar uppfattning om vad marknadsekonomi verkligen är. Och det kan nog tänka sig att i början att det då blir väldigt stora problem. Och folk vet överhuvudtaget inte hur man ska fungera i den miljön.
När de statliga företagen ska säljas ut till folket lyckas en liten grupp privatpersoner ta kontroll över stora delar av de tidigare gemensamma resurserna, som till exempel oljan. De kallas senare för Rysslands oligarker och blir väldigt rika.
Andelen av befolkningen som lever i fattigdom stiger under den här tiden enligt Världsbanken från drygt 1% till mellan 40-50%. Och det här ekonomiska kaoset skapar en skepsis mot politikerna.
Vid millennieskiftet blir det allt tydligare att Boris Jeltsin, ledaren som skulle ta landet ur fattigdom, istället har blivit en symbol för åtlöj och korruption.
Härjad av spritmissbruk och hjärtproblem blev han en allt blekare kopia av sitt forna jag och började mer och mer förlora sin hjältegloria.
Vad tror ni? Är det lite upphåsat det här tusenårsskiftet?
Jag tror att det här med datorerna som ska lägga av är lite överdramatiserat. Ja.
I Sverige så intervjuar Rickard Sjöberg familjen Jönsson i TV4 om farorna med millenniebuggen. Samtidigt som Boris Jeltsin förbereder sitt tv-sända nyårstal.
Framför en tindrande julgran berättar han med tårblanka ögon att han avgår som Rysslands president. Han ber om förlåtelse för att han inte lyckats uppfylla förhoppningarna om att ta Ryssland från det gråa, totalitära förgångna in i en ljus, rik och civiliserad framtid.
Vladimir Vladimirovich Putin.
Makten och presidentskapet lämnar han nu över till Putin, som har jobbat sig upp från lokalpolitiken i Sankt Petersburg till posten som premiärminister, där han har gjort sig populär genom sin hårda krigsföring mot Tjetjenien. Sveriges Radio, Sten Sjöström.
Putin har ju en väldigt stor popularitet just nu, framförallt beroende på kriget i Tjetjenien. Många ryssar ser honom som en stark man, en person som de vill ha. Så hans popularitet är just nu så verkligen på topp.
I Putins första uttalande som president beklagar han att Ryssland inte är en av de ledande nationerna i världspolitiken. Men han säger att landet nu kliver in i en ny era.
Och han vinner snabbt det ryska folkets förtroende. Låten Tagogoka Putin, eller En man som Putin, toppar listorna i Ryssland.
Och Putin blev även väl mottagen i väst. Under hans första möte med USAs president så säger George Bush att Putin är förtroendeingivande.
I looked the man in the eye. I found him to be very straightforward and trustworthy. We had a very good dialogue. I was able to get a sense of his soul.
Mediebilden av Putin signalerar en stor, stark man av folket. Han har svart bälte i judo, klappar sibiriska tigrar och rider i bar överkropp. Rysslands experten Gudrun Persson igen.
Så när de här första bilderna började komma, det var mitt i en valrörelse, och det var ju riktat till ryska kvinnor att titta, gå nu och rösta, och jag är nykter och stark och sådär. Så att det finns absolut ett sånt drag, men och sen han uppträder ju ofta också inrikespolitiskt där, utan slips och med jeans, och att han vill framställa sig som en man av folket.
Under de första åren som president får Putin landet på fötter igen. Ryssland blomstrar ekonomiskt. BNP nära fördubblas. Han utses till årets person av amerikanska Time Magazine 2007 för att ha stabiliserat landet och återgett Ryssland positionen som en stormakt i världspolitiken.
På en välgörenhetsgala för barn med cancer så sjunger Putin inför Hollywoodstjärnor som Kevin Costner och Sharon Stone, som klappar uppskattande i takt. I found my thrill. Men Rysslands återkomst som stormakt i världspolitiken kommer till ett pris. För de som inte håller med om Putins auktoritära sätt att styra landet så försvinner möjligheten att säga ifrån. Sveriges Radios korrespondent Maria Persson Lövgren.
De kritiska röster som fanns tidigare även under Jeltsin-tiden, de har försvunnit, och det har de gjort på grund av att det är många tv-kanaler som har blivit åtstramade, som har tagits över av staten kan man säga. Och sen har det också, journalister har censurerats helt enkelt genom att de inte längre har någon plats där de kan skriva eller där de kan höras. Det finns väldigt få oberoende röster kvar i det ryska samhället idag.
Den enda oligarken som motsätter sig Putin sätts i fängelse och tas ifrån sitt företag. Nyhetsbyrån Bloomberg rapporterar.
Once Russia's richest man, imprisoned Kremlin critic and former oil magnate Mikhail Khodorkovsky was sentenced to 14 years in jail, this on a new conviction of embezzling oil.
This is effectively a vendetta for Khodorkovsky getting involved in opposition politics.
Flera högljudda röster som protesterar mot Putin dör under mystiska och kontroversiella omständigheter.
Den kända ryska journalisten Anna Politkovskaya hittades mördad på lördagen i sitt hyreshus i Moskva.
We are following the breaking story out of Moscow, the murder of Russian opposition leader Boris Nemtsov.
Man vet att han har hittats död, skjuten i en hiss.
Polis utreder nu en förmodad förgiftning av regimkritiken Alexander Litvinenko.
Få som vågar kritisera president Vladimir Putin och Kreml, och de få som gör det, de ligger inte så bra till.
Det kräftar bara bilden av Putins välde som ett skräckvälde när det gäller säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter.
Efter två mandatperioder måste en rysk president bytas ut, precis som till exempel i USA. Det här gör att det styrande partiet Enade Ryssland får en ny kandidat för presidentposten inför valet 2008.
Ja, idag har Rysslands president Vladimir Putin pekat med hela handen mot en man som han vill se som sin efterträdare.
Och det är en kandidat som till fullo stöds av Putin själv.
Juristen som både är vicepremiärminister och styrelseordförande i halvstatliga gasbolaget Gazprom,
Dmitri Medvedev.
Men Medvedevs 4 år som president är enligt kritiker mest för show. Putin är premiärminister under den här tiden och sägs fortfarande ha kontrollen. Sveriges Radios korrespondent Johanna Melén.
För även om Dmitri Medvedev varit landets president i snart 4 år är det många, både i Ryssland och utomlands, som sett premiärminister Vladimir Putin som den verkliga ledaren.
Det blir därför ingen överraskning när Putin säger att han kommer ställa upp i presidentvalet igen 2012. Men när det kommer fram anklagelser om att det ska ha förekommit fusk i parlamentsvalet samma år så utlöser det massprotester. Al Jazeera rapporterar.
It's being called Russia's political awakening. And it's happening on a massive scale. They're here to challenge the results of an election they say was rigged. They want the results cancelled. Others say it's time for leaders like Prime Minister Vladimir Putin to step aside and make way for a new face. They're daring to believe that change is possible.
Februari 2012. Med pastellfärgade huvud för ansiktet så rusar 4 tjejer längst fram vid altaret i Frälsarkatedralen i Moskva och utför vad de kallar en punkbön om att Putin ska avgå. Gruppen kallar sig för Pussy Riot. På filmer från katedralen så syns säkerhetspersonal som försöker stoppa tjejerna som sen grips och åtalas för huliganism.
Och så till Ryssland. Medlemmarna i det Putin-kritiska punkbandet Pussy Riot blir kvar i häktet minst en månad till.
Pussy Riots Masha Aljoshina berättar om situationen i Ryssland för brittiska Channel 4.
Prison is not so different as probably some our regular life. The thing is that you have no place to publish except Facebook or Twitter. Because all the government media or just neo-government media, they are all under the censorship.
Protesterna mot valfusket blir allt intensivare och motståndet mot Putin växer. Juristen och bloggaren Alexej Navalny kritiserar Putins parti och uppmanar till demonstrationer.
Россия будет свободна!
Ryssland ska bli fritt, ropar demonstranterna på torgmöten han talar på. Navalny om Putin för BBC.
He's a czar of corruption. He's the basement of this corruption. And he's personally involved in corruption. And he's encouraging our official for corruption because it's his way of ruling country.
Men Putin vinner presidentvalet 2012 med överlägsen marginal. En av de mest högljudda rösterna i omvärlden mot hur valet har gått till är USA:s dåvarande utrikesminister Hillary Clinton.
We have serious concerns about the conduct of those elections. And the preliminary report by the OSCE cites election day attempts to stuff ballot boxes, manipulate voter lists and other troubling practices.
Hon har även kritiserat Putin tidigare.
I could have told him he was a KGB agent. By definition, he doesn't have a soul. I mean, this is a waste of time, right? I mean, you know, this is nonsense.
Dagen innan Putin ska installeras som president protesterar mellan 50 och 100 000 människor. Polisen slår hårt mot demonstranterna som sen anklagas för våldsamheterna. Det här leder till den största ryska politiska rättegången på senare tid där flera demonstranter döms till långa fängelsestraff.
Dagen efter är tonen på gatorna en helt annan. När Putin ska sväras in så eskorteras han genom ett ödelagt Moskva. På filmer så syns ingen av stans 12 miljoner invånare till när den svarta kortegen tar honom till ceremonin. Där svärs han för 3:e gången in som Rysslands president. Nu med en ny konstitution som tillåter honom att regera i 12 år till.
Under Putins senaste period i makten så har politiken gått i en mer konservativ riktning. Fokus har varit på moral och traditionellt ortodoxa värderingar.
I juni 2013 införs en uppmärksammad lag mot så kallad homosexuell propaganda. En lag som man säger ska skydda barn och deras hälsa från vad man kallar icke-traditionella läggningar. Något som väcker stora protester världen över.
Där har ni då med hänvisning till Europakonventionen har ni rekommenderats att ta bort den här lagen.
Ulrika Westerlund, förbundsordförande i RFSL och Andrei Milajev, Rysslands ställföreträdande ambassadör i Sverige, debatterar lagen i P1 Morgon.
Ja, men det finns också barnkonventionen som skyddar barn från olagliga händelser och sånt. Så det är,
men då menar du alltså att samkönade sexuella relationer och är olagliga då så att säga?
Nej, nej. Det är så att barn är... Enligt min mening så ska barn vara undan skydda all sexuell propaganda, inte bara homosexuell. Och sexuell propaganda är...
Fast den här lagen handlar ju inte bara om explicita sexuella handlingar, utan handlar ju också om samkönad kärlek till exempel.
Men det är inte bara inrikespolitiskt som den hårdare politiken syns. Också mot omvärlden förändras tonläget.
Nu om de massiva demonstrationerna i Ukraina. Som vi hört i Ekot så har tusentals personer övernattat på Självständighetstorget i huvudstaden Kiev för att protestera mot att president Viktor Yanukovych har dragit sig ur förhandlingarna om ett samarbetsavtal med EU.
Samtidigt som protesterna i Ukraina leder till presidentens avgång ger sig oidentifierade soldater in på strategiska platser i östra Ukraina och på halvön Krim. Det är en tidigare sovjetisk semesterort som blev ukrainsk på 50-talet, men som många ryssar menar tillhör Ryssland. P3.
Som börjar med att det kommer rapporter om att rysk militär har tagit över delar av en militärflygplats på Krimhalvön i Ukraina.
Putin säger först att han inte har något med soldaterna att göra, men erkänner sen att de är ryska. Krim utropar sig självständiga från Ukraina och omvärlden protesterar.
Vi kommer aldrig att acceptera att man med militärt våld sliter loss delar av länder. Det är fundamentalt oacceptabelt.
You just don't invade another country on phony pretext in order to assert your interests.
Internationellt så erkänns inte den ryska annekteringen och sanktionerna har isolerat krimborna från både omvärld och Ukraina.
Putin och USAs president Barack Obama hade tidigt i natt ett av allt att döma hetsigt 90 minuter långt telefonsamtal. Obama anklagade Ryssland för att bryta mot internationell rätt och han uppmanade Putin att dra tillbaka trupperna på Krim till den bas där de får vara.
Även om många av dem som bor på Krim vill tillhöra Ryssland menar omvärlden att annekteringen av Krim bryter mot internationell rätt och att det skulle ha lösts genom fredliga förhandlingar.
Ryssland säger däremot att de har gått in i landet för att slåss mot högerextrema och att omvärlden hycklar. Katja Abashina, som har rötter i Ukraina, intervjuas i Sveriges Radio.
Och USA som kritiserar också, de ska ju se på sig själva. De kommer in och lägger sig in i många länder som de tänker okej, nu ska vi gå in. De frågar inte någon, de går bara in och skickar sina trupper. Och nu när Ryssland kom dit, nu ska de kritisera. Då är det riktigt dubbelmoral, tycker jag.
Som svar på att Ryssland tagit över Krim inför omvärlden ekonomiska sanktioner mot landet.
We're making it clear that there are consequences for their actions.
Det, tillsammans med att oljepriset sjunker, vilket är en av Rysslands viktigaste tillgångar, gör att den ryska ekonomin går sämre.
Rubeln har störtdyket på valutamarknaden till en ny historisk bottennivå.
Redan innan sanktionerna infördes så gick inte den ryska ekonomin lika stark som den har gjort tidigare. Det är en väldigt hög inflation och för den som går och handlar mat så kan ena dagen kosta osten 50 kronor och nästa dag kanske 60 kronor kilot.
Samtidigt är kriget i Syrien inne på sitt femte år. Och Ryssland är till skillnad från de flesta andra inom FN allierade med Assad-regimen istället för rebellerna. Det här är något som upprör omvärlden, bland annat Obama-administrationen, FN-ambassadören Samantha Powers.
Are you truly incapable of shame? Is there literally nothing that can shame you? Is there no act of barbarism against civilians, no execution of a child that gets under your skin, that just creeps you out a little bit?
Everyone is entitled to their own opinion, but you are not entitled to your own facts.
The reason Assad is still in power
is because Russia and Iran have supported him.
Men Obama är på väg ut och ska bytas ut mot en ny president.
Ladies and gentlemen, my mother, my hero, and our next president, Hillary Clinton.
We are going to build a great border wall to stop illegal immigration, to stop the gangs.
We will not build a wall. Instead, we will build an economy where everyone who wants a good job can get one.
Finansmannen Donald Trump är mot alla odds republikanernas kandidat mot demokraternas Hillary Clinton i vad som kommer att kallas den smutsigaste valkampanjen i USA:s historia.
Sommaren 2016, när det är ett halvår kvar till valet, kommer det fram att demokraternas högkvarter har hackats. CNN rapporterar.
This just into CNN, Russian hackers managed to infiltrate the computer network at the Democratic National Committee.
WikiLeaks släpper läckta mejl som ser ut att skada Hillary Clintons chanser till presidentposten. Spåren pekar mot Ryssland, vilket Donald Trump, som ligger under i opinionsundersökningarna, använder sig av.
Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing.
The WikiLeaks story is the only hope I think that Donald Trump has of winning if there are more revelations.
Sveriges Radios USA-korrespondent Agneta Furvik.
Det är årtionden sedan en kandidat hade så stor ledning så nära in på ett val. Och Trump-kampanjens budskap är att medier och mätningsinstitut ljuger om Clintons ledning för att Trumps anhängare ska ge upp i förväg.
Men det blir inte som opinionsmätningarna visar.
Right now, a historic moment. We can now project the winner of the presidential race. CNN projects Donald Trump wins the presidency. The business tycoon and TV personality will become the 45th president of the United States, defeating Hillary Clinton in a campaign unlike anything we've seen in our lifetime.
I know how disappointed you feel because I feel it too.
Trumps vinst firas som en seger i delar av Ryssland.
I en utdragen process anklagas Ryssland för att ha försökt påverka presidentvalet i USA. Något som de själva säger är trams. En av Putins närmsta män, presschefen Dmitry Peskov, nekar till Rysslands inblandning. Här i CNN.
The answer is very simple, no. And the fact that Russia is being demonized in that sense comes very strange to us.
Ryssland är däremot öppna med att Donald Trump är kandidaten som de föredrar. Dmitry Peskov igen.
Hillary Clinton was quite negative about our country in her attitude, declaring Russia being nearly the main evil in the world and the main threat for the United States. To the contrary, the other candidate, Donald Trump, was saying that yes, we disagree with the Russians for in lots of issues, but we have to talk to them. Whom would you like better?
Да. Да. Точно. Vi, наша общая команда.
Vladimir Putin vann ryska presidentvalet igår med 76% av rösterna och valdeltagande på 67% enligt de senaste räkningarna. Jag pratade precis med vår utrikeskorre Palmira Kokarimenga och hon har varit i Ryssland den senaste veckan. Så här sa hon om valresultatet.
Det var ju väldigt väntat, så det är ingen som är liksom chockad direkt. Men det verkar inte heller vara så att de jag pratat med, så var det inte så många som trodde att det skulle bli så stora förändringar de kommande 6 åren.
7 personer kandiderade mot Putin om posten som Rysslands president i valet 2018. Men inte ens de själva har trott sig kunna vinna.
Det är ju lite konstigt att också unga människor är så rädda för förändring. Det är ju svårt för oss att se.
Sveriges Radios korrespondent Maria Persson Lövgren berättar.
Många unga uppfattar man ju som att man vill ha förändring. Är man inte trötta på det här systemet ändå? Men det måste man se till dels historiskt, men också till att det finns en skrämselpropaganda som pågår här, att Ryssland är hotat utifrån och vi måste hålla ihop, och det är en propaganda som pågår i de statliga medierna som gör att människor känner att det är nog bättre att vi har det som vi har det, då vet vi vad det är, och han är ändå stark, och han har ju också blivit en stark person internationellt och man är stolt över Ryssland och över Putin, och därför så är det bättre att satsa på det man vet istället för det som är okänt.
Det kommer uppgifter om valfusk också i det här valet.
Det har varit extra valsedlar som har stoppats i valurnor och valobservatörer som har stängts ute eller som har hotats. Så valkommissionens löfte om att det här skulle bli ett renare val än den förra gången verkar inte ha infriats helt.
Den som hade haft störst chans att på riktigt utmana Putin, Alexej Navalny, som uppmanade till protester under valet 2012, stoppades från att delta i valet 2018. Anledningen ska vara att han tidigare är dömd för bedrägeri, en dom som kritiserats från flera håll för att vara politiskt motiverad.
Och Alexej Navalny uppmanar folk att bojkotta valet för att inte ge det legitimitet. En av dem som gjorde det är Elia, som tror att många unga kommer att flytta från landet nu. Han gillar inte Putins utrikespolitik.
We don't have any attackers and this is like a stupid way to show that we are strong. We can show it much better with our good, I don't know, innovations in technical things.
24-åriga svenskläraren Alexej däremot tycker att Putin skapat ordning i landet.
Jag tror att för varje land är det viktigt att vara stabilt. Och liksom det är med valet att man väljer stabilitet. Och man vet att liksom med Putin är det stabilitet.
Nu väntar 6 år till med Vladimir Putin. Enligt grundlagen är det hans sista mandatperiod.
Antingen planterar han de kommande åren en trogen efterträdare som Jeltsin gjorde med honom.
Eller så skrivs grundlagen om igen och han sitter kvar på obestämd tid. Hur länge Putin har makten återstår att se.
Du har lyssnat på P3 Nyheter dokumentär om Putin och makten av Carl-Johan Ulvenäs och mig, Caroline Kernen.